Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. För drygt 2 år sedan drabbades Paris av ett samordnat terrorattentat med skottlossningar och explosioner på 6 platser i centrala Paris. Offren var många. 130 döda och 350 skadade. Kort efter dådet tog Islamiska staten på sig ansvaret. Bara några månader efter terrorn skakat Paris var det dags igen. Men då i Bryssel den 22 mars 2016. 3 koordinerade explosioner tog 35 människors liv och skadade 300. Också detta dag tog Islamiska staten på sig. Även om Frankrike och Belgien tillhör Europa kan terrorn kännas avlägsen för oss i Sverige. Och minnet är kort. Vem kan idag omständigheterna kring terrordådet på Drottninggatan 2010? Där en självmordsbombare sprängde sig själv i luften mitt i julhandeln. En annan fråga. Hur starka är de krafter i Sverige som sympatiserar med IS och beredda att dö för dess dröm om en värld under sharia-lagar? Författaren och journalisten Magnus Sandelin har i boken Svenska IS-krigare från Al-Qaida till Jihadi Cool tecknat en bild av den jihadistiska miljön i Sverige för att vi ska förstå den. Se faran och lära oss för framtiden. Men det har inte varit utan motstånd. Magnus Sandelin skriver: det har länge varit svårt att prata om den här typen av extremism och radikalisering i Sverige utan att riskera att bli anklagad för att ha dunkla motiv. Välkommen till Utvik och böcker, Magnus.
Tack så mycket.
Ja, vilka dunkla motiv skulle du ha för att skriva en bok om den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men det har tyvärr varit så under många år att forskare och journalister som har granskat och skrivit om de här sakerna har ifrågasatts från olika håll. Och inte minst även rättsväsendet har också ifrågasatts. Säkerhetspolisen och åklagare. Till exempel när man har då dragit personer inför skranket som har tydliga kopplingar till våldsbejakande extremism. Men sen kanske de har friats för brotten som de anklagas för. Men då har de oftast då beskrivits i olika medier för att vara muslimer som utsatts för någon sorts rasistisk eller islamofobisk komplott då från rättsväsendet. Och det har varit så under många år liksom, att det här, det var först i och med, jag skulle säga 2014 kanske, som man på allvar kunde börja prata om de här frågorna i Sverige.
Varför just 2014?
Då utropade Islamiska staten sitt kalifat. Och på nyhetssändningarna kunde alla se vilka illdåd som den här organisationen begick. Och det rapporterades, det var väldigt många svenskar som åkte dit då. Det ökade under 2014 för att då ansluta dit. Och det rapporterades om det här. Och det var det första gången som jag kände i alla fall att det här fick en form av medialt... Det var liksom ett trendbrott där, rapporteringen. Vi hade rapporterats tidigare om Taimur Abdul Wahab som sprängde sig på Drottninggatan och andra attentat, självklart. Men nu börjar man kanske prata mer om att det finns en miljö i Sverige som är farlig.
Hur många svenskar är det som har åkt ner och slagits för Islamiska staten? Finns det någon siffra på det?
Det finns ju en officiell siffra som kom från Säkerhetspolisen som är cirka 300 som har åkt då och anslutit till Islamiska staten eller som andra al-Qaida liknande grupper eller grupper med al-Qaida ideologi.
Mm.
Och det kan naturligtvis finnas ett visst mörkertal där. Och de här 300, det kan ju låta som att det inte är så jättemånga, men då ska man dels ska vi se det i relation till vår folkmängd. Då ligger vi ganska högt. Om man ser till den delen av befolkningen som är muslimer, så är det ett ganska högt antal 300 personer som har åkt då, jämfört med andra länder. Och sen kan man också jämföra med de här, om man får säga, jihadresorna då, som folk har åkt tidigare under flera år till exempel Somalia, Afghanistan, Irak och så vidare, för att ansluta till såna här grupper och genomgå träningsläger och så vidare. Och mellan 2006 och 2012, alltså 2006 var väl från med det året som Säkerhetspolisen började presentera siffror på de här resenärerna. Det hade ju skett tidigare, men då på något sätt började man systematiskt rapportera. Och mellan 2006 och 2012 så var det någonstans mellan 50 och 100 personer som reste till olika sådana här destinationer. Då. Och sen från 2012 fram till 2015, 2016, sen upphörde i princip resorna till Syrien. Och då var det kanske cirka runt 300 som reste till Syrien. Så det har varit en otrolig ökning av de här resenärerna. Och den utvecklingen har vi, den är liknande i hela Europa.
Du, och innan vi fortsätter så tänker jag att vi skulle bara ta något snabbt om hur vi definierar vissa ord så vi är klara med det. Mm. Om vi börjar med IS, vad står Islamiska staten för? Alltså vad är det för, när du pratar om kalifat, kan du förklara det lite närmare bara?
Ja, man pratar om, först kanske man ska definiera ordet jihad då, för det vet jag att det kan vara kontroversiellt att säga jihadism och jihadister när vi pratar om det här. För jihad är ju ett begrepp inom islam som betyder, som är mycket bredare än att liksom strida med vapen i hand. Mm. Jihad är ju någon form av strävan att man ska leva enligt med Gud och så vidare och kan innefatta en massa goda handlingar. Men det som kännetecknar de här grupperna som vi pratar om, de då jihadistiska grupperna, terrorgrupperna, det är då, de definierar i första hand jihad som att man ska försvara islam mot ett angrepp som är pågående. Man anser att det är en form av krig mot islam som pågår globalt, och det är både liksom militärt men även ekonomiskt, kulturellt, politiskt och så vidare. Det är en form av konspiration som man anser då finns mot islam och muslimer. Och det här kriget sker även i väst. Så att väst, Europa, ses som ett slagfält. Och därför då så begår man terrorattentat som man anser är en form av försvarshandling då mot det här angreppskriget som man menar finns då. Och det är så de här grupperna definierar att jihad ska utföras. Alltså att man med vapen i hand då i första hand åker ner till ett slagfält, en konflikt som i Syrien, för att försvara muslimer. Men som nu när förhållandena omöjliggör detta eller gör det väldigt svårt, så ska man då istället göra jihad där man befinner sig, till exempel i väst. Sen finns det olika uppfattningar inom rörelsen också. Alla är ju inte ens överens liksom.
Mm, mm.
När och hur den här typen av jihad är legitimt.
Men om när vi tittar på tv på sista tiden så framstår det säkert både för mig och för många andra att militärt sett är Islamiska staten slaget. Är det så? Och i så fall, vad händer med alla dessa krigare som har slagits för IS?
Mm. Ja, militärt i Syrien och Irak så är de ju det. I princip så är det här så kallade kalifatet krossat. Men ideologin finns ju kvar, alltså nätverken finns ju kvar. Det här är en väldigt, ska man säga, nätverksbaserad ideologi eller social rörelse på många sätt. Även om det här finns, det finns och har funnits olika former av organisationer, så är ju det här också en rörelse som finns på nätet. Väldigt, väldigt många unga människor i väst som attraheras av det här. Och det finns en taktik eller en tanke då om att man ska föra en form av ledarlöst jihad eller motstånd då. Så att det här, även om Islamiska staten som organisation och kalifat krossas, så finns ju den här terrorideologin lever kvar och uppmaningar att man på olika sätt ska, sympatisörerna då ska agera, sprids fortfarande. Och så det är ju det som är faran.
Vad är det man kan förvänta sig då när det måste vara tusentals människor som kommer tillbaka från de stridande områdena som har stridit för IS? Vad händer när de kommer tillbaka till Västeuropa? Eller vad är det som kan hända? Vad är den största första faran? Värsta scenariot?
Ja, alltså många som, det är många som har kommit tillbaka redan och väldigt många är ju ganska tilltufsade och det är en hel del kvinnor med barn till exempel. Och de flesta utgör väl egentligen inget säkerhetshot. Men en och annan gör ju det. Vi har ju exempel på personer som har återvänt och sen för att iscensätta kanske attentat. Vi har svenskar som har varit där nere och stridit och sen kommit tillbaka till Europa och deltagit i terrorattentat och Frankrike.
Jag tänkte fråga dig om det finns några, du skriver i din bok här att det finns kopplingar mellan attentaten i, som har skett i Europa och Sverige. På vilket sätt, hur ser den kontakten ut?
Ja, det här är ju internationella nätverk och Sverige är ju en del av detta naturligtvis. Och så att det finns ju personer, två stycken, som ingick i de här, den här cellen som planerade Paris- och Brysselattentaten. Och en av dem, Mohamed Belkaid, dödades ju av polis. Och Sama Krajem från Malmö sitter häktad. Och där har vi exempel på att Sverige, även om det inte sker attentat just i Sverige, så bidrar svenska till terrorism i andra länder. Och så har det ju varit också tidigare. Så det är oerhört viktigt att bekämpa de här nätverken.
Jag såg en siffra om att Säpo ser att det finns ungefär 3000 extremister i Sverige, eller som man tycker våldsbejakande extremister i Sverige. 2000 av dem skulle vara, om nu kallar det, militanta islamister. Alltså, vad säger detta om styrkeförhållandet när det gäller extremister? Kan man dra slutsatsen att det är inte nazister, inte de vänsterextrema, utan att det är de militanta islamisterna som är det verkliga hotet mot, vad ska man säga, rikets säkerhet eller mot demokratin?
Jag tror att det är den miljön som har vuxit allra kraftigast de senaste åren på grund av många olika omständigheter, bland annat den internationella utvecklingen och IS framväxt och så vidare. Vilket också de här siffrorna pekar på. Och det är de som också, den miljön som också utgör det största terrorhotet i Sverige. Men även de andra miljöerna, alltså den vitmaktmiljön och den autonoma vänstern, de har ju också vuxit. Och de har ju utgör hot även de, fast kanske på lite olika sätt. Liksom. De politiska extremistmiljöerna, alltså vänstern och högern, nazismen, är väl mer ett hot mot, skulle jag säga, politisk verksamhet i Sverige kanske. Eller enskilda politiker, myndigheter som fattar obekväma beslut och opinionsbildare av olika slag. De syns och hörs betydligt mer än vad den jihadistiska miljön gör.
Hur kan det komma sig? Du har ju själv skrivit en... Mm. Du får gärna berätta lite om din förra bok också, för att du är väldigt insatt i alla de här tre extrema miljöerna, både vänsterextrema, högerextrema, som då främst är nazister, och militanta islamisterna.
Mm.
Kan du säga någonting om din första bok där?
Och extremister?
Hur det skiljer sig, hur de här tre extremistmiljöerna, hur de skiljer sig åt?
Ja, den boken, den tog upp tre rättsfall i Sverige som var aktuella då för mitten på 00-talet här. Ett rättsfall från den autonoma miljön, ett från vitmaktmiljön, en nazistcell i Mellansverige, och ett fall som handlade om sympatisörer då till Al-Qaida då på den tiden. Och jag intervjuade ju de flesta gärningsmännen i de här tre grupperna då, och...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag upptäckte att det fanns flera gemensamma drivkrafter och liksom tankemönster hos de här personerna, oavsett alltså vilken ideologi som de sa sig handla efter. Alla var kapabla till att använda våld mot människor för sina egna liksom ideologiska eller religiösa syften. Men sen om man tittar liksom på hur de här olika tre miljöerna då i stort agerar, så finns det skillnader då, såklart. Det finns skillnader i alltså tillvägagångssätt, alltså vad man använder för metoder. Och medan liksom den jihadistiska miljön, de har ju liksom ett, där finns ju ett betydligt grövre våld ofta som är urskillningslöst genom de här terrorattentaten. Liksom.
Mm.
Medan de andra miljöerna, de har oftast en mer lågintensiv terror. Även om det naturligtvis har förekommit alltså högextremt terror som har varit också på sätt och vis urskillningslöst och kraftfullt. Så men ofta så alltså vänstern och den högextrema terrorn är oftast mer lågintensiv, riktar sig mot mer enskilda personer, kanske utvalda måltavlor på ett annat sätt.
Mm.
Och de har då sina, de har också måltavlor som skiljer sig åt lite grann, medan vänstern kanske agerar mer mot statens representanter, myndigheter, poliser och den andra extremistmiljön då, nazister då, och högerextremister. Och vitmaktmiljön agerar oftast mot representanter som de ser för då den här SOG, Sinist Occupation Government, alltså den sinistiska ockupationsmakten då. Det kan ju vara liksom också poliser och politiker, journalister, men också flyktingar och hbtq-personer och så vidare. Så att det finns ju klara skillnader här emellan, men jag tycker det är intressant liksom att gå in i de här Alltså försöka gå bakom personerna på ett sätt. Va? Och den här fanatismen finns liksom i alla tre miljöerna.
Mm.
För ofta så är ju då, när man pratar om det här, diskuterar med människor eller man, det diskuteras på kultursidor och annat, så är den här vänsterextrema våldet liksom, det urskuldas ganska ofta och man liksom slätar över det och liksom skyller på att det är oftast ett liksom ett, även om det, man kanske tar avstånd från våldet i sig, så förklaras det med att det är ändå goda syften och, och så vidare. Men jag tror att det är väldigt farligt att resonera på det sättet, för att det leder inte till ett bra samhälle liksom, oavsett. Våld föder våld och oskyldiga drabbas alltid.
Mm,
Och ingen av de här miljöerna vill ha, om man ska liksom bara se ner det, deras respektive samhällen då, alltså jag skulle inte vilja leva i något av de här samhällena.
Ja, vi har ju sett vad de stalinistiska diktaturerna i Östeuropa till exempel, och vi har också diktaturen i Kina, på Kuba, i Vietnam, i Nordkorea. De socialistiska eller kommunistiska diktaturerna, vi har sett vad nationalsocialismen gjorde med hela Europa, eller med halva Europa åtminstone. Men om vi ser på de ungdomar som ansluter sig till den militanta islamismen och en organisation som IS. Vad har de för mål? Eller för det första, vad är det som lockar dem? Vad är det som drar in dem i den här rörelsen? Och vad har den här rörelsen för mål som de själva sympatiserar med?
Alltså det finns många olika svar på det där. För att människor drivs av olika saker. Det finns ju de som är väldigt övertygade om, ja, av den här ideologin i sig. Liksom. Välutbildade unga människor som medvetet går in i detta för att de lockas av budskapen. Och sen finns det ju personer som kanske i första hand drivs av andra motiv. Äventyrslusta. När det handlar till exempel om att resa ner till Syrien då, som man gjorde för ett par år sedan. En del så kan det ju vara äventyret i sig som drar väldigt mycket. Men alltså den här, jag tror att en viktig orsak till att då IS har vunnit så många sympatisörer, att de här miljöerna har vuxit så mycket, delvis har att göra med att de har varit väldigt skickliga på att producera lockande propaganda. De har liksom kunnat paketera sina budskap på ett väldigt effektivt sätt som tilltalar ungdomar. De använder liksom i filmer och tidningar och annat, så använder de ett språk som ungdomar förstår. Ett populärt kulturellt språk oftast. Det är väldigt enkla, raka budskap. Många av de här ungdomarna sitter ju inte och läser religiösa skrifter från perm till perm, utan man tar till sig budskapen på annat sätt. Karismatiska ideologer och predikanter som finns på nätet och delas flitigt på sociala medier. Bilder, videos och IS har ju också lyckats framställa sig själv som en framgångsgrupp liksom. Att en, och sina medlemmar som en sorts hjältar. Al-Qaida däremot, som de som tappades positionen som den ledande rörelsen inom den här globala jihadismen, som man kallar den här hela rörelsen. De utgick ju mer tidigare från ett kanske offerperspektiv, ett underifrån perspektiv så att säga, där man skulle hämnas mer de förtryckarna, medan IS utropade ett kalifat.
Och vad är då kalifatet?
Ja, kalifatet som de, alltså både IS och Al-Qaida har ju det målet liksom, att i slutändan så ska världen bestå av ett globalt kalifat som styrs av väldigt bokstavligt tolkade sharia-lagar. Väldigt stränga religiösa lagar.
Vad kan man kalla det för ett land? Kan man kalla kalifat för land eller område? Eller vad ska man kalla det?
Ja, det skulle man kunna göra. Ett samhälle som styrs av muslimska, av oss som styrs av liksom, Koranen till punkt och pricka. Och Och ja, alltså Al-Qaida, det har också varit deras mål också, fast de har haft lite en annan prioritering när det gäller den här kampen. Och de har liksom prioriterat att bekämpa USA till exempel. Och att kalifatet liksom är någonting som ligger långt fram i tiden. Medan IS, de utropade ett område som de hade kontroll över 2014. Och de som vann väldigt mycket militära segrar. De handlade istället för att prata. Och de kunde slå mynt av det här i propaganda och så vidare. Att liksom det här var någonting som var förut bestämt i historien att det här skulle ske. Och att man pratade till ungdomar att vill ni vara med om de här historiska händelserna så kom hit liksom och vara med oss. Och här kan ni leva liksom som riktiga muslimer enligt deras sätt att se det då. Och de fick en roll att spela, en status, hjälteroll oftast som det framställdes i propagandan. Även kvinnorna hade en roll att spela liksom genom att bygga det här utopiska samhället. Och det här...
Så på något sätt är det en dröm, en positiv dröm för de ungdomar som ansluter sig till IS?
Ja, absolut. Det här är ju...
Det som vi ser som helvetet på jorden ser de som en positiv dröm.
Ja, det ser de som väldigt, väldigt positivt. Det är liksom idealsamhället på jorden. Och för många unga personer, till exempel Sverige då, svenska förorter, som kanske inte känner sig så delaktiga i samhället utan marginaliserade, kanske orättvist behandlade på olika sätt eller bär på någon sorts frustration och ilska mot samhället, så det är klart att plötsligt så får man en chans att vara med i något stort. Att man får spela en roll liksom, och vara liksom, gå före och visa vägen. Jag tror att det har lockat flera, eller många unga i alla fall.
Så det är inte bara det som man ibland kallar för socioekonomiska orsaker, att det är nedslitna förorter och vi har inga jobb och man ser ingen framtid. Det är inte bara det då egentligen?
Nej, det är det ju inte. Sen är det klart, många av dem som har åkt till Syrien från Sverige kommer från de här områdena. Så att det finns ju... Vi har ju en stark segregation i Sverige, ett uppdelat samhälle. Och jag tror naturligtvis att det spelar in liksom, att här har vi personer som inte som identifierar sig mer med den här umman då liksom, den här muslimska gemenskapen som IS då anspelar på väldigt mycket och målar upp att man ska liksom man vill hellre vara med i det än i det, än i samhället hemma i Sverige då. Och ta del så att och sen ja, men det finns ju många olika anledningar. Så det här är också nätverk som där väldigt många känner varandra. Man har kompisar som har åkt före. Det sker liksom en påverkan via olika sociala medier till exempel. Och människor åkte tillsammans, och det här var ju mer för ett par år sedan. Så att det är klart att det finns många olika saker som spelar in i det här.
Du skriver ju i din bok här att efter kommunismens kollaps så har jihadismen blivit den främsta motideologin för ungdomar som vill göra uppror mot samhällena i väst. Men om man jämför med 1970-talet då, så var det många ungdomar i Sverige. Jag räknade ut någon gång att det var tiotusentals ungdomar som hade gått in och ut ur det som man idag skulle kalla för våldsbejakande marxism-leninism. Om man nu överför de här siffrorna från 70-talet till Sverige och ser då islamismen som den främsta motideologin för ungdomar som vill göra uppror mot väst. I så fall så har vi ju ett väldigt problem i framtiden.
Ja, och det har vi, anser jag. Alltså, det har blivit en... Bland en hel del ungdomar så har det här blivit en form av populär ideologi. Liksom. Någon form av motståndsideologi. Som Och så presenteras den också, mycket den propagandan som finns. Att det är ett motstånd mot olika, då som de ser det, förtryckande härskare liksom, i väst och även i Mellanöstern och i andra länder. Men de står starka då, så att säga, det här då, om man ska prata om det här kalifatet då, som är på tillbakagång nu, men när under 2014-2015 när de var framgångsrika och pumpade ut väldigt mycket sådana här filmer och så vidare, så då anspelar man väldigt mycket på det här. Och jag tror också att det hos en hel del av de här ungdomar som har, alltså så är det också en form av uppror mot föräldrarna kanske. Som föräldrarna som oftast är muslimer, troende, men inte extrema på något sätt. Men, och många ungdomar kanske inte alls varit speciellt intresserade av föräldrarnas religion. Något mer ingående. Och sen, men sen plötsligt så blir de frälsta av någonting, att de kommer in i sammanhang eller träffar personer som övertygar dem, och då plötsligt ifrågasätter de sina föräldrar och deras, att de inte är riktiga muslimer till exempel.
Mm.
Så det kan ju liksom vara ett sånt, sån form av uppror också.
Jag tänker på den debatten som har förekommit i Sverige om hur vi handskas med IS, hemvändade IS-krigare. Och i en tv-debatt den 6 november 2017 så anklagade Liberalernas partiledare Jan Björklund Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt för att låta IS-krigare få förtur i bostadskön. Och då sa Björklund, citat, IS-krigare ska ha förtur till Kumla, inte till bostadskön. Hur tänker du om hur vi ska hantera de återvändarna som kommer från kriget i till exempel Syrien?
Ja. Jag tycker ju att den diskussionen har varit ganska onyanserad egentligen. Liksom. För att i första hand så de som har begått brott, eller de som kom tillbaka, ska ju naturligtvis utredas, så kan vi belägga att de har begått brott, och ska de ju naturligtvis straffas för detta. Och sen måste vi också förhålla oss till en verklighet att vi kommer ha folk här som inte kan dömas. Som kommer att finnas i samhället, och vi måste skydda oss mot terrorism eller annat negativt våld och så vidare, mot radikala miljöer. Vi måste jobba mot de här radikala miljöerna för samhällets bästa helt enkelt. Mm. Och det handlar ju också om att på olika sätt försöka få de här personerna att lämna de här miljöerna. Och jag tycker inte att personer ska få förtur till några saker, men vill personer lämna de här miljöerna så måste man naturligtvis stötta dem med det, för att annars så byter vi oss själva i svansen. Det är en form av självbevarelsedrift för samhällets skull.
Men alltså, räcker det med att man vill lämna miljö? Jag tänker så här, att om man vill lämna en miljö, om man vill ta avstånd från den, om man tar avstånd från den våldsbejakande ideologin man varit del av, så tänker jag att samhället ska alltid ge de människor en chans, om man hoppar av från en vänsterextrem miljö eller från en högerextrem miljö, men också från en militant islamistisk miljö. Men vad är det för mening med att stödja människor om man bara säger så här, jag vill leva ett nytt liv? Räcker det? Skulle du tycka att det räcker?
Ja, alltså återigen, alltså, om människor har begått brott så ska de ju straffas för detta, utredas för det. Vill människor som har ingått i de här miljöerna, och det behöver inte vara den islamistiska miljön enbart, utan det kan vara utmaktmiljön eller den vänsterextrema miljön.
Mm.
Vill man lämna så tycker jag att man ska välkomna det. Olika sätt. Självklart. Men det här är inga lätta frågor. Sverige har, vi har ju haft en ganska, vi har inte haft någon diskussion kring detta helt enkelt.
Varför har vi inte haft det?
Ja, Vi har ju inte riktigt accepterat att de här, ja, den här, om vi pratar om den islamistiska, våldsbejakande islamistiska miljön, att den har funnits i Sverige ens. Förrän där runt omkring 2013-2014.
Du skriver i din bok också att Sverige har börjat ta itu med detta problemet väldigt sent jämfört med många andra stater. Har vi i Sverige varit så sena med det?
Ja, det har funnits en rädsla att prata om de här frågorna för att det har med islam att göra. Och vi har varit väldigt fokuserade på att motarbeta Sverigedemokraterna i den offentliga diskussionen, och folk har kopplat ihop de här olika sakerna. Vilket jag tycker är helt fel. Det har ju varit så att, alltså, har man liksom skrivit om våldsbejakande islamism och sådana miljöer, så har det liksom inte, det har inte varit självklart för tidigare liksom att kunna göra det, utan att en del har sett det här som någonting som gynnar då Sverigedemokraterna snarare än att vi ska motarbeta de här extrema jihadistmiljöerna.
Finns det en sån, kan det finnas en sån risk när vissa debattörer menar ju att islamofobin blir, den blir värre och värre ju mer man sätter punkter på detta, eller snarare som vi inledde samtalet med, att det finns liksom ett slags dunkelt budskap i exempelvis experter som du som skriver om detta. Alltså, ligger det någonting i detta att ökat fokus på de här islamistiska grupperna, man går igenom vad som sägs i olika moskéer till exempel, som både du har gjort och Uppdrag granskning har gjort, att det på något vis göder den här, vad ska man säga, diskrimineringen eller föraktet för muslimer?
Alltså det är, man får klart för sig att det finns ju rörelser och personer som vill utnyttja detta för att sprida fördomar om muslimer, så är det ju liksom. Men det kan vi inte göra så mycket åt liksom, för att de här extrema islamisterna måste granskas och dras fram i ljuset. För att om vi inte gör det, det kommer att slå tillbaks mot muslimer. Majoriteten av muslimer välkomnar sådana här granskningar. Men det som har varit problemet i Sverige också är att vi har svårt att hantera de här frågorna som har med islam att göra, för att vi kan inte riktigt skilja olika saker åt. Om vi ska ta ett aktuellt exempel, så är det ju den här diskussionen kring Dramatenuppsättningen med Aman Yaziz, som är en känd radikal islamist från Göteborg, som är en av de skådespelarna.
Jag kan säga att regissören är Amerika
Veda Savalo. Ja, precis. Ja. Där har det ju varit, där har ju diskussionen, ja, dels har ju det framförts kritik då mot att han är med i den här pjäsen, så att säga, som en representant för muslimer. Och då har regissören anklagat kritikerna för att ha islamofobiska syften. Då, och sen att tidningar och andra har rapporterat om det här, så har man pratat om att de har liksom refererat det till som att Aman Yaziz, som har anklagats för att ha samarbetat med fundamentalistiska organisationer, man har inte riktigt vågat säga det själv liksom, utan man ska liksom, man skriver eller säger att han har anklagats för detta, som att det inte vore sant. Alltså, jag är väldigt svårt att se, alltså, när det handlar om den här miljön så är folk väldigt rädda för att säga som det är, känner jag. Hade någon samarbetat med en nazistisk organisation, då hade man sagt det på ett annat sätt. Då hade man berättat att det här är en person som har samarbetat med den här nazistiska organisationen. Och här säger man liksom här att han har anklagats för att ha samarbetat med
den. Men du menar att regissören och de som satte upp den här pjäsen inte visste det från början? Eller de visste det, men de vågade inte kommunicera det? Eller ville inte kommunicera det?
Ja,
för det här är ju en pjäs som ska handla om rasism
mot
muslimer i Sverige, som jag har förstått.
Ja, precis. Jag har inte sett den, så jag kan inte recensera pjäsen. Och jag vet inte heller vad regissören hade för förkunskaper om den här skådespelaren. Men Men helt klart så ser man inte på de här väldigt extrema miljöerna lika allvarligt i många läger som man ser på andra extremistmiljöer i Sverige. För att och det kan ju ha att göra med att man inte riktigt det är svårt att beröra det här ämnet, för det har med islam att göra, och om man är rädd att trampa fel, kanske man är rädd för att just går ha liksom någon form av dunkla syften, eller att man ska gå den sådana rörelsesärenden liksom. Jag tror att det finns en rädsla för detta.
Vi ska säga, ja, jag har ju citerat många stycken i din bok nu, och jag ska göra det igen. Du skriver att det förebyggande mot arbetet mot jihadism och annan våldsbejakande extremism är det viktiga, en av de viktigaste uppgifterna för vårt samhälle. Vi har ju berört det lite innan, men finns det någonting mer man kan säga om till exempel arbetet i skolor eller någon annanstans som vi kan göra detta förebyggande arbete?
Alltså skolan är ju viktig naturligtvis, rent generellt förebyggande liksom.
Jag vet på min skola, jag har en 14-årig dotter hemma, på den skolan så ska ju ett antal elever besöka Auschwitz, vilket jag tycker är jättebra, och de kan ju ganska mycket om förintelsen och det som hände, mycket mindre om Gulag och det som hände i Sovjetunionen. Men hur ska man informera om just det här med militant islamism och att de här rörelserna finns i Sverige och faktiskt kan utgöra ett hot mot demokratin?
Ja, alltså det måste ju ingå i den vanliga undervisningen på något sätt, att berätta om den här ideologin också liksom, och illdåden som begås i dess namn. Så är det ju. Sen där har ju skolan naturligtvis en väldigt viktig roll att spela rent generellt. Men det svåra tror jag är liksom att vi möter de här miljöerna som finns i samhället, för att vi alltså de som, lite som det som jag sa tidigare, att det är svårt för människor att identifiera dem. För det här är inte miljöer som går med IS-flaggan i liksom topp. Det är inte som Nordiska motståndsrörelsen som öppet skriver att vi är nationalsocialister. Utan det här är grupper och personer som pratar om islam i religiösa termer. Och det kräver lite mer för att liksom kunna sätta fingret på vad de här står för egentligen. Och det kan också bidra till den här osäkerheten så att säga. Men det här har... Det är väldigt, väldigt viktigt att samhället lär sig om de här miljöerna för att kunna konfrontera dem. Och ta hjälp av civilsamhället, organisationer och olika religiösa företrädare som kan presentera motbilder naturligtvis.
Det är ju en ganska mörk bild av Sverige och Europa du tecknar i din bok. Jag tänkte vi skulle sluta med det här, om det har kommit någonting gott ur de senaste årens debatt om svenska IS-krigar och islamistisk terrorism.
Alltså det som är gott är väl att vi har börjat prata om de här frågorna. Och det har att göra med att verkligheten har så brutalt visat sig med terrorattentat och folkfördrivningar och annat. Och vi har en starkt växande miljö de senaste åren i Sverige. Så nu har man kunnat börja diskutera det här och börja liksom jobba emot det på olika plan i kommuner och annat. Det är positivt. Och det arbetet borde ha börjat för länge sedan så att säga, men ja, bättre sent än aldrig får man väl tillägga då.
Du har gjort ditt bidrag till detta, Magnus Sandelin. Tack så mycket för att du kom till Utrik och Böck.
Tack.
Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. En av de finaste böcker jag läste för min 10-åring när hon var riktigt liten var böckerna om igelkotten och mullvaden. Igelkotten är snabb, smart och taggig. Mullvaden nästan blind, långsam och allt annat än taggig. Snarare mjuk som ett tusentals gånger klappat gosedjur. Det blev 4 böcker av författarna Anna Höglund och Gunnar Lindqvist innan det var slut. Nu finns alla 4 böckerna samlade i en volym. Den stora boken om igelkotten och mullvaden. Och i boken händer det saker hela tiden. Som Barbro Lindgren skriver i förordet till denna samlingsvolym. Det händer att de gör utflykter på söndagarna som folk brukar göra. Det blir ofta stora problem, men det slutar alltid bra. Det går trender i allt. Och trender som varit utdöda sedan länge kommer tillbaka. När jag var 15 hade alla, jag säger alla, trasiga jeans som var lappade. Idag har både ungdomar och vuxna trasiga jeans, fast utan lappar. De ska vara trasiga. Och vara det redan som nya. Men nu ska jag inte prata kläder, utan mat. Mat som mode. Det du åt som liten eller ungdom kanske man inte äter idag. Eller så är det poppis igen. I boken Mat som mode, gastronomisk kalender 2018, berättas om krogmatens klassresa. Om hur miljötänkande påverkar vad vi handlar och äter och hur man tillagar en gås med rätt sorts sås till. Boken är skriven av medlemmarna i Gastronomiska akademin, där både Hans Alfredsson som Magdalena Ribbing satt på varsin stol. Är du intresserad av mat och historia är detta den present du ska köpa till dig själv. Varför då? Jo, för att du är värd det. Och kanske inspirerar dig den att låta fantasin flöda i köket. Eller få dig att ta fram ett gammalt recept från din mormors tid. Och sen med en god vän och några tända ljus känna smakerna från din barndom. Veckans boktips är Den stora boken om igelkotten och mullvaden av Anna Höglund och Gunnar Lundqvist, Lilla Piratförlaget. Och Mat som mode, gastronomisk kalender 2018, Carlsons förlag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.